God morgon. Jag heter Mark Matur. Och av min tröjfärg så ser ni att jag egentligen tillhör lovsångsgänget. Men idag så ska jag rappa lite mer här. Peder, han sa på församlingshelgen att jag borde predika över Guds rike. Så det ska jag göra idag. Jag ska ta upp ämnet Guds rike. Alltså jag ska ställa frågan, vad är Guds rike? Vad betyder ordet? För det är ju ett ord som, innan man sätter sig in i det, är det ganska diffust. Och det känns ibland som att folk använder det lite hipp som happ och sådär. Om jag skulle fråga dig, vad är kristendomen? Vad går du ut på? Vad är liksom, om någon skulle komma upp till dig och säga, vad innebär det att bli kristen? Inte hur man blir det, utan vad innebär det? Vad är det man liksom, man köper om man blir kristen så? Vad skulle du svara på det? Hur skulle du liksom formulera dig för att ge en sån rättvis bild av vad kristen tro är? Jag blev uppfostrad ungefär så här och säga att Jesus dog på korset för dig för att du ska få ett underbart paradis när du dör, eftersom dina synder då blir förlåtna, du slipper komma till helvetet. Och det kommer att vara precis som du vill ha det, tycker om Lego, kommer att vara fullt med Lego. Det här är en lite parodiserad variant av hur jag lärde mig. Och allt du behöver göra är att be en frälsningsbön, för att du behöver inte göra något för att bli frälst, utan allt är gratis. Och du får en biljett i handen när du säger amen upp till himmelriket. Liksom. Ungefär så finns det ibland som en sorts sammanfattning av vad kristen tro är. Är detta kristendom? Är det här man ska svara när någon frågar? Jag var ute och evangeliserade i Säffle av alla platser på fredagkvällar när jag gick bibelskola där. Och vi drog ungefär den här grejen. Och sen så var det ju fulla värmlänningar, ni vet, fulla värmlänningar. De är på sitt sätt. De bad ju frälsningsbönen där med oss. Och sen gick de in på nattklubben och fortsatte att supa. Liksom så. För det var ju så ungefär det beskrevs. Det kostar inget, allt är gratis. Här är biljetten i handen. Så. Och det var ju lite fel. Så är det här som är kristendom, om vi liksom ska försöka fånga vad det är för någonting. Det som jag sa nyss, det sa inte Jesus. Det är det som blir intressant när man börjar läsa Bibeln. När man läser Bibeln och ser vad som står där. Om man till exempel kollar i de här tre likadana evangelierna. Matteus, Markus och Lukas. Så säger inte Jesus på det här sättet. Inte ens mellan raderna. Och då börjar man undra, men vad är det Jesus säger då? Vad säger Jesus att kristendom är? Och det är då han använder det här ordet. Guds rike. Och det står så här när han precis börjar sin tjänst. Jag ska läsa ifrån Matteus version, det är Matteus 4 och 17. Innan så har Jesus fötts och flytt till Egypten, kommit tillbaka. Johannes ströparen har framträtt, Jesus har döpts, Jesus har frestats i öknen. Och sen så kommer det då, när han börjar sin tjänst och börjar det som är hans rörelse. Så står det, från den tiden började Jesus förkunna, omvänd er, himmelriket är nära. Himmelriket är nära. Och hoppar man ner till 23 så står det vidare. Han vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i synagogorna, förkunnande budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Och så läser man vidare i Matteus, Markus och Lukas, och riket liksom återkommer. Han har liknelser om riket, han talar om rikets barn och liksom riket återkommer. Vad är det här ordet rike? För det är uppenbarligen det som Jesus kommer med. Han pratar om det här ordet riket. Så begriper vi inte riket så begriper vi inte Jesus. För det här är det som Matteus, Markus, Lukas sammanfattar hela Jesu undervisning med. Så alltså måste vi in och försöka begripa, och jag ska nu försöka att göra det på ett klart sätt, ett noggrant sätt. Jag försökte förra söndagen och det gick inte så bra. Så nu försöker jag på ett annat sätt här, får vi se om det går. För att förstå det här ordet Guds rike, och jag ska också säga som en parentes att himmelriket och Guds rike är parallella, alltså de parallella synonyma uttryck. Judar ville ogärna säga Gud, Guds namn. Därför använder de ofta synonymer till Gud som himlen. Så himlens rike är exakt samma sak som Guds rike. Det ser man när man jämför de här. Matteus då som använder himmelriket och Lukas och Markus som använder Guds rike. Slut på parentesen. Vad betyder riket? För att förstå ordet rike så måste vi göra en sån här, vad är problemet, vad är lösningen, och få in det i det här. Så om vi ska liksom ta ett stort grepp nu om hela världen på en gång, så är frågan, vad är problemet? Och problemet i världen, så som vi uppfattar den, är att världen idag genomsyras av lidande. Vi har ett stort problem med att vi har en värld som lider, som lever i smärta. Du var uppe här och berättade om Dennis och hela den grejen. Och så fort jag öppnar tidningen och läser om olika länder eller bara olika stadsdelar i Stockholm, så kommer emot den liksom, lidandet hela tiden. Hur mänskligheten försöker liksom ibland kämpa mot lidandet i olika grejer så här, va? Min släkt kommer ju på pappas sida från Indien. Och när man läser om hur det är i Indien så är du väldigt upp och ner. Alltså, vissa har det bra, vissa lever i hemska förhållanden. I de här gettorna och sådär. Så det går inte att komma ifrån att hela vår värld kämpar med det här lidandet. Som ofta orsakas av mänsklig ondska eller andlig ondska. Det här är det som är problemet. Och när vi då frågar, när Jesus är frälsare, vad är det han frälser ifrån? Om vi bara säger ifrån helvetet, ifrån att dömas för våra synder, så har vi missat halva Bibeln. För Jesus kommer och ska rädda planeten, världen, mänskligheten, det här som vi lever i, ifrån det här orättvisa lidandet. Det är det som är målet. Han ska stoppa lidandet. Ni vet, man ställer ibland frågan, varför tillåter Gud lidande, Gud som är så god och så vidare. Kallas för lidandets problem. Det är det här lidandet ständiga som även finns i våra liv som han ska stoppa. Han ska skapa en värld utan det här orättvisa lidandet. Det är målet. Då måste man fråga, varför finns lidandet? Och då är det bra att göra sig en förklaringsberättelse liksom, där man inser att Gud skapade en fantastisk värld. Men så kommer mänskligheten och vissa änglar och gör uppror emot Gud. Vi har ett uppror där upprorsmakarna har kastat ut Gud och vill själva driva den här världen. Så vi har liksom en upprorsbild, om ni tänker, en revolt emot skaparen. Där man kastar ut Gud och själva vill styra den här världen. Det här leder till kaos. Det här leder till lidande. Det här leder till att vi människor fattar inte hur man ska klara den här världen. Vi har olika saker som vi kämpar för och sådär. Men det blir ju inte bra. Vi har ju inte lyckats knäcka lidandets problem. Det finns ju kvar. Och vi försöker, ni vet, industrialiseringen. Det här med att man började industrialisera västvärlden på 1800-talet och framåt där. Det var ju ett sätt att komma åt lidandet på. Plötsligt kunde man tillverka billig mat, billiga kläder. Man hade liksom fabriker som liksom, skulle liksom avskaffa fattigdomen. Och på ett sätt lyckades det, men det fick ju bieffekter av att vi har en planet idag som håller på att dö av klimatförändringar. Så alltså att mänsklighetens försök att lösa det här, vi fattar ju ingenting, vi är ju dumma i huvudet. Det är klart att vi inte kommer lösa lidandets problem. Så lidandet är symptomen. Upproret, det mänskliga upproret mot Gud är roten till det här. Och nu kommer vi fram till Guds rike. Vad är Jesu respons på det här? Hur tänker Jesus lösa lidandets problem? Han tänker ta tillbaka makten. Han kommer slå ner upproret och ta tillbaka makten. Det är lösningen. Och det är det som om ni hör ordet Guds rike. Rike är ju ett maktord, va? En regim, en regering, ett styre. När Gud styr, när Gud får styra så kommer det att bli bra. Men det är inte dessförinnan. När vi talar om mänskligheten som har tagit makten. Vi har haft val nyss här i Sverige. Och vi har röstat på olika partier. Vi har demokrati här i Sverige. Och det är ju bra på sitt sätt. Men bara så ni förstår så är ju det här samhällsbygget vi har. Det är ju det som är istället för Guds rike. Så ni inte blandar ihop de här sakerna. Jag säger inte att man inte ska rösta. Man inte ska hålla på demokrati och sånt här. För än så länge behövs det här. Men allt det här kommer falla. Alla stater kommer falla. Alla institutioner kommer att falla. För problemet är att vi inte lyckats lösa vår värld. Och Gud vill komma in och lösa problemen. Det innebär inte att Gud inte är positiv till demokrati och så vidare. Men så vi förstår att det här är tillfälligt. Det ska ersättas av något mycket bättre. Och det är riket. Nu låter det ju väldigt konstigt, för nu håller jag på att blanda ihop religion och politik här. Och jag pratar om makt. Varför pratar jag om makt? Vad har det med kristendom att göra? Kan vi inte hålla makten utanför Dagens Nyheter och sånt där och liksom koncentrera oss på frälsning. Fast det går inte att skilja de här sakerna åt i Bibeln. För en jude hörde det här ihop väldigt, väldigt mycket. När Jesus säger Guds rike till en jude, han tänker direkt, wow, Jesus ska bli kung. Vår kung här. Äntligen kommer någon att kasta ut romarna och lösa våra problem. Judarna tänkte otroligt jordnära. Och det är så vi ska tolka Jesu ord när vi läser det. För det var så de hörde det. Det här ordet makt är ju lite roligt. Judarna visste en sak. Och folk överhuvudtaget på den tiden. De visste att om det finns en makthavare, helst en bra makthavare, så uppstår harmoni och ordning i samhället. Orättvisor stoppas. Tjuvarna stoppas. Det finns några som tar hand om bränder och sjukvård och såna här grejer. Liksom. Men om makthavaren försvinner, om det uppstår anarki, då uppstår kaos. Fruktansvärt kaos. Vi kan ibland tänka, vad skönt det vore om ingen bestämde över mig. Vad skönt det vore med frihet. Men de här visste att frihet det leder till kaos. Vi måste ha någon som håller ordning. Så de tänkte ju makt. Om Gud har makten, då kommer harmoni och välmående uppstå, då kommer vi att uppnå, då kommer lidandet att stoppas om Gud tar makten. För de var makt något positivt. Ni kommer ihåg i Irak när Saddam Hussein föll. Saddam Hussein var ju en fruktansvärd despot och alla nästan hatade honom. Och så försvinner han genom det här kriget när USA och de allierade kommer in där. Och så uppstår ett maktvakuum, det uppstår anarki. Och plötsligt börjar en massa olika miliser och grupper att slåss emot varandra. Och vissa då kunde säga, det här är ju ännu värre. Och längta tillbaka till Saddam Hussein. Därför att makten försvann. Och med när det försvinner så uppstår kaoset. Så att för en jude att höra att Gud ska ta makten, det är ju positivt. Det är ju underbart, för då uppstår det som de kallar för shalom. Alltså fred eller frid. När saker funkar. När saker inte skär sig hela tiden. När vi mår bra. När skördarna funkar. Regnet kommer i rätt tid. Och rövarna är borta. Och vilddjuren hålls på avstånd. När det är ordning. Då uppstår ju välbefinnandet. Det här visste judarna. Så de kopplar ihop makt med välbefinnande. Så nu har vi bakgrunden för att förstå ordet Guds rike. Vad är det Jesus säger när han kommer och säger, hörni, Guds rike är nära. Att det judarna hörde var, Gud som är mäktig och stark, som har väldigt mycket änglar som kan göra väldigt starka saker, men fram till nu verkar ha suttit väldigt passiv och inte gjort så mycket för sitt folk. Han har rest sig. Han har blottat sina armar. Han ska börja utöva sin makt för att rädda Israel. Det var det här judarna hörde. De var förtryckta av romarna då, det vet ni. Och de tänkte, Gud har kommit till sitt folk och kommer att kasta ut romarna. Vi kommer slippa betala skatt. Han kommer att kasta ut godsägarna som förtryckte de fattiga. Wow! Gud kommer att rädda oss nu ifrån det här lidandet. De tänkte ju väldigt så här och nu. Så. Jesus tänkte större. Han tänkte ju hela världen. Han tänkte ju verkligen inte bara Israel utan hela världen. Och verkligen, nu måste lidandet i hela världen börja stoppas. Vi måste sätta igång Guds frälsningsplan. Det är det Jesus säger. Det förstår ju inte åhörarna först, men det börjar de begripa efter ett tag. Så att det är det här som är Jesu budskap. Gud har suttit relativt passiv och inväntat rätt tidpunkt. Och nu har han satt igång och ska rädda världen. Guds maktutövning har börjat. Det är egentligen det det här ordet basileia på grekiska som vi översätter rike här, betyder egentligen maktutövning. Det har inget med något territorium att göra. Det har med maktutövning att göra. Gud har makt, men nu ska han börja utöva sin makt. Gud kommer att bli aktiv. Och det här har börjat och det kommer att sluta med att han till slut tar tillbaka hela världen. Det här är Guds rikes tanken i Bibeln. Ni som har läst Narnia-böckerna av C.S. Lewis, jag tror det står någonstans där att Aslan, som ju representerar Jesus, han är ju på andra sidan de stora haven eller sånt där. Och så plötsligt så började ryktas i Narnia om att på engelska Aslan is on the rise, tror jag de säger. Aslan är på gång. Han är på gång, han har börjat. Det kommer att börja hända saker nu. Den vita häxan kommer snart att besegras. Det är samma sak här. Guds rike är nära. Gud är på gång. Gud som är mäktig kommer nu att börja utöva sin makt för att genomföra sin plan. Så jag skulle egentligen vilja ändra i alla biblar och ändra rike till maktutövning. För det är ett aktivt ord egentligen. Det finns en lång akademisk förklaring på det här. Men som jag kan ge efter vid fikat om man vill ha det. Men rika är egentligen Guds maktutövning är nära. Det är på gång. Han kommer nu att börja utöva sin makt. Okej, del ett är klart. Låt oss stå upp tillsammans. Få igång blodcirkulationen lite. De här nya stolarna är ju farliga. Varsågod och sitt igen. Okej, så judarna väntar sig nu att Gud ska, eller Jesus ska liksom ta till vapen och bygga upp sin armé. Och på något vis ta makten då i Israel. Och då är det så här att det finns två sätt att med makt styra en värld eller styra ett land. Och det finns två sätt. Det ena är att införa lagar och straff och såna här saker. Institutioner som ska se till att folk följer det som är Herrens vilja då. Och det var det här som judarna förväntade sig. Att Jesus skulle införa ett nytt styre. Han skulle skaffa sig en armé, kasta ut romarna. Och sen se till att Guds rike förverkligades då bland det här judiska folket. Genom att bestämma och vara hård på det här sättet. Det är det ena sättet. Därför att makt innebär ju att folket följer den som är Herren. Hans vilja. Att han följer kungens vilja. Då lyckas ju kungen att genomföra sin vilja i landet. Så va? När, vem det nu är som blir statsminister här och bildar regering. När de, eller ni minns förr när sossarna hade fullständig majoritet. När de hade makten. De genomförde ju sin vilja i Sverige. Genom lagar och förordningar och polis och så vidare. Och sen så blev ju Sverige ungefär som sossarna ville ha det. Så va? Då hade de lyckats. Då hade sossarnas ideologi förverkligats i Sverige. Och det kan man göra med lagar och regler. Men det finns ett annat sätt också. Det är ju om kungen kan lyckas få människor att få förtroende för honom och börja tro på det som han vill göra. Om kungen kan få människor att bara älska honom och ha ett sånt starkt förtroende. Du är liksom den som har lösningen för vårt folk. Ja, då behövs ju inte de här lagarna på samma sätt. Och det är det som Jesus, när han drar ju såna här liknelser och säger att Guds rike, det är som surdeg. En kvinna bakar ner det i en massa deg och inom ett tag så har hela degen genomsyrats av surdeg. Och det har skett osynligt. Man har inte sett vad som har hänt. Och det Jesus säger är att det är så här det kommer att gå till. Jesus kom till jorden. Han satte igång och beskriva. Så här vill Gud att ni människor ska leva. Så här vill han uppnå lycka och salighet i den här världen. Och på det här sättet så bygger han ett förtroende hos människor och säger. Och de tänker så här, wow. Är det så här det ska gå till? Det här var ju fantastiskt. Vi vill vara med på det här. Vi vill göra som Gud tänker. Och det här är det andra sättet att ha makt på. Att folk frivilligt följer det här. Och det som verkar vara Guds plan om man läser Bibeln är att han använder först det andra sättet. Han försöker locka så många människor som möjligt till att vilja det här själva. Och det är det vi håller på med idag. När vi bjuder in människor till att bli kristna så säger vi, kolla här vad Gud vill göra. Kolla vilken sorts värld han vill ha. Är inte det här något du vill hänga på? Vill inte du följa med det här? Vill inte du vara med på det här? Så, för det kommer att ske. Men du kan välja att liksom hoppa på nu eller tvingas in i det sen ungefär så. Det är det som evangelisation är. När vi liksom låter människor läsa evangelierna och människor fascineras ju av det här. När de ser vad Jesus säger blir de helt så här, wow, kan man tänka på det här sättet? Och de lockas ju till det som Jesus säger. Alla de här moraliska buden, liksom, den värld som han målar ut där, lockar ju människor. Så det är ju sätt nummer två, att folk vill följa kungen då, va? Det första sättet att han använder våld, så att säga, det kommer. Faktiskt. Det går inte att komma ifrån att när Jesus kommer tillbaks så kommer Gud att återta hela världen och med våld trycka ner det sista motståndet mot Guds vilja. Så ibland så säger folk som antingen för det ena eller andra, antingen så här, ja men Gud är straffande Gud, eller Gud är en, liksom en barhärtig Gud med tålamod. Ja men båda stämmer, det är bara det att den första gäller först och den andra gäller sen. Så Gud kommer att stoppa mänsklighetens uppror på den sista dagen. Och med våld om det behövs. Det går, alltså, och det är ju därför att han ska stoppa lidandet i världen. Han måste ju sätta ett stopp för det här upproret som leder fram till så mycket elände. Så det här ingår också i riket, i Guds maktutövning. Nu har tiden gått långt, så nu hoppar vi till slutet. Så, vad är kristendom? Om vi ska tillbaka till det, eller om vi ska ställa oss frågan, liksom, vad betyder rike? Riket är ju att Gud har börjat utöva sin makt. Och han har gjort det från och med det att Jesus kom till jorden. Och sen kom en massa saker som hände. Jag menar, han gav den helige ande till människor så att syndens makt i människors liv blir brutet. Det är ju också en väldigt klar del hos Paulus. Människor lyckas ju följa Guds vilja mycket, mycket mer när den helige ande verkar i dem. Det är ju verkligen att slå tillbaka syndens makt, va? Jesus kastade ut onda andar och onda andarna sa: har du kommit hit för att förgöra oss? Vad gör du här? Det här är ju vårt område. Ja, men Jesus gör en attack in på djävulens område. Så, va? Så vi är mitt uppe i det här att Gud har blivit verksam och har börjat sin befrielseprocess av världen som kommer att resultera i Jesu återkomst till slut, där Jesus överlämnar hela världen till Gud, som det står i Första Korinthierbrevet 15. Och det här är vi nu. Ni vet, såna här människor som blir befriade av Gud. Det är så klassiskt att nämna Sebastian Staxet, som är den här hiphopparen då, som är numera evangelist, och Dagen skriver mycket om honom. Det här, jag tror inte den här mängden av gudomliga ingripanden i människors liv fanns innan Jesus kom. Det var begränsat. Jag tror det kom helt flöde av det här med att Gud är nere och befriar människor ifrån onda andar, ifrån sjukdomar, ifrån kriminalitet, ifrån psykiska besvär och så vidare. Det händer väldigt mycket i vår värld i allt det här. För att Gud är inne och är aktiv. Hans makt är igång. Han är igång och kör nu. Det här är liksom hela sätt två grejen. Han visar vem han är. Människor lockas, människor dras till honom när de ser vilken god herre han är och hur hans sätt, levnadssätt kommer att leda fram till lycka. Det drar människor, och där är vi nu. Det är det vi håller på med. Det är det som är evangelisation idag. Det är därför som, ni vet, Peder, för att återvända dit, när han har något emot golf. Jag vet inte varför. Men jag tror det han försöker säga är att tillhör vi riket, så tillhör vi, då vill vi att Guds vilja ska förverkligas, att Gud har svaret på saker. Och då ingår lydnad. Alltså ett kristet liv måste bli radikalt annorlunda mot ett vanligt liv i Småland. Därför att vi följer en annan kung, vi följer en annan filosofi, vi följer bergspredikan. Vi följer allt det som Jesus säger i den här undervisningen. Det är ju hur lever man i riket? Hur följer man Guds makt? Hur låter vi Gud få bestämma över oss? Jo, älska era fiender och så vidare och så vidare. Allt det här som står i evangelierna. Vi ska läsa det, vi ska leva ut det. Vi ska låta den shalom som uppstår ur detta skina ut. Det är det som kommer att dra människor. Det är bara det som får dra människor. Alla sätt att försöka flasha till evangeliet med ljus och ljud och allt vad det är, med coolhet sådär, det blir fel. Därför att människor ska lockas av shalom, det här som uppstår när vi följer Kristus, när vi älskar med andens kraft och så vidare. Det är det som ska locka människor, annars får man så här låtsas kristendom liksom så. Så vi har gått med i riket. Vi låter Gud utav sin makt över oss. Vi följer Gud. Vi lyder Gud. Det är det som det innebär att vara med i det här riket. Och det kommer och det måste leda fram till ett väldigt annorlunda liv. Så öppna Bibeln när ni kommer hem. Läs Matteus, Markus, Lukas särskilt. Se hur livet i Guds rike är. Och så fort ni läser riket, tänk Guds maktutövning och det som följer det. Jag tycker det är en bättre översättning. Ska vi be tillsammans? Fader, jag tackar dig för att du inte lät mänskligheten fortsätta på sin egen väg, utan att du sände Jesus Kristus, att du började din plan för att ta tillbaka världen, Herre. Jag tackar dig för att du kommer att låta ditt rike, ditt styre, Herre, ta över världen. Att du kommer att stoppa lidandet. Att du kommer att lösa lidandets problem genom att dra upp roten till onda, Herre. Genom att göra din grej, genom att låta din visdom och dina tankar och din filosofi, Herre, styra hela världen. Och vi kommer att se hur du är en god Gud, en god kung. Du kommer att ta hand om oss och vi kommer att vara lojala mot dig, Herre. Låt det få börja redan nu i våra liv. Ge oss en lojalitet, Herre. Herre, jag ber att du kommer ner i våra liv och pekar på områden där vi inte lyder dig. Och där vi skulle kunna lyda dig, Herre. Herre, låt oss få utmanas av dig till att ta radikala steg i lydnad till dig, Herre. Och Herre, jag ber också att vi skulle få se frukten av hur vi älskar varandra. Hur den heliga ande får utgjutas ibland oss. Och vi kommer liksom få se den här befrielsen sprida sig i vår mitt här, i vår gemenskap. Så människor runt omkring, Herre, får smaka på vad ditt styre innebär. Vad det innebär att underordna sig dig. I Jesu namn.